Vemmeberg.
Sjösamaja.
Gröna vågen.
Uff ja.
Mina föräldrar var krukmakare.
Nej.
Vi hade hästar och en get som hette Carolina faktiskt, som jag drack mjölk från. Ah, okej, okay. Ja, det är sant.
Drack mjölk från direkt från geten.
Opastöriserad.
Ja,
direkt ifrån geten.
Ja,
men du låg under djuren och
kanske inte riktigt så, men alltså.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkommen till podcastversionen av Dilemma. Här i podden har vi en exklusiv inledning som inte hörs i radion. Och vi tänkte prata om ett personligt dilemma från en av panelisterna. Och efter det så fortsätter programmet som vanligt. Och lyssnar du på iTunes eller podcast, då får du hemskt gärna prenumerera på den här podden och ge oss en recension. Och du kan alltid skicka in dina dilemman till oss på dilemma@mixmegapol.se. Stora som små problem så ger panelen sina tips och synvinklar på era personliga bryderier. Dagens panel idag då? Nu ska vi se vad vi hittar gott på sen. Josefin Crafoord, programledare och podcaststjärna, välkommen.
Tackar.
Karin da Silva, programledare, dansare och bloggare, välkommen.
Jajamensan, tack.
Thomas Ravelli, målvaktslegendar, välkommen.
Tack så mycket.
Är det någon julstämning i er panel?
Ja, men det är väl klart det.
Mm. Hur artar det sig?
Ja, men det är ju första advent, alltså det man tänder adventsljusstaken och det är levande ljus överallt och det doftar peppar. Kakor och lussekatter och jag älskar julen.
Du gör det alltså?
Ja.
Är det inte så att man älskar liksom till julafton och sen börjar det hemska? Det är, jo. Så, det är startsträckan som är trevlig. Vad säger du, Josefin?
Alltså jag säger ju lite tvärtom. Nej, alltså jag gillar julen också, men jag gillar varannan jul.
Mm.
För varannan jul så har jag ju
är du barnfri?
Mitt och mina barn och varannan inte. Och då, jag tycker liksom utan barn känns det så här. Så nu har jag bokat en resa till Paris som går på julafton. Fatta vad skönt. Man bara, bye bye.
Jag kan säga det att det är fantastiskt att fira jul i luften på julafton.
Ja, jag längtar med en kompis. Vi ska bara så. Skönt. Så jävla härligt.
Ravelli, hur firar du jul?
Jag älskar julen.
Du också?
Ja.
Du är som Karin alltså?
Ja, det är underbart. Ja. Nedräkning.
Är du en pyntare?
Pynt och huset framförallt hemma. Vet du. Det är ju hur mycket grejer som helst.
Är det så? Upplysta arena?
Ja, det har jag också. Du vet, jag fick en nedräkning så du bara sjöng om det något då. Jag hade så många grejer ute alltså.
Brinkar de också? Eller?
Nej, det gjorde de inte.
Du vet att det är lite tacky, va?
Ja, men jag har ju bott i USA ett tag också. Så jag vet ju det där. Så att jag tog med mig lite av den känslan.
Mm.
Fast det är förbjudet underbar. Alla som började fira jul förra veckan. Alltså man får ju inte börja äta pepparkakor och lussekatter och sånt här innan första advent.
Men så är det i Bibeln, eller?
Ja.
Sida 2. Är du sån också? Om man köper godis och sitter på bio så får man inte börja äta förrän filmen börjar.
Nej, den är slut innan filmen börjar.
Ah, okay,
nej, det är
skönt
bara julen. Tack. Jag har lite sådär guidelines.
Mm. Absolut.
Jag tycker största problemet är ju egentligen att folk inte plockar bort sina grejer efter jul. Alltså, efter 13 dagar julen man ska ta bort alla grejer. Då står allting framme i flera månader. Det tycker jag
själv kan hänga kvar. Det är snart jul
men
igen.
Så gör min mamma. Hon har allt framme året om.
Är det så?
Ja. Året om, alltså, jag menar julgran till och med. Den är helt torr.
Ja, det blir konstigt.
Alltså. Ett torrt brunt träd inomhus.
Jaså? Ja. Ja, det är ju ett alternativ livsstil tycker jag också. Alltså. Och det är mycket frågor, man får kontakt med folk. Ja. Varför har du en torr gran hemma? Och så kan man prata om det.
Ja, men exakt. Man spelar lite cool så, jag bryr mig inte. Jag har kvar den sedan förra år. Bara, yeah. Okay.
Hörde ni, kära panel. Jag vill ju fråga om någon av er har haft ett dilemma här i veckan. Och någon som har viskat inte höra att Karin da Silva har det.
Berätta. Jag har ju det. Mm. Och jag vill börja med att säga att det är inte någon av er. Mm. Men jag har en kollega som luktar så mycket svett. Mm. Och det är inte så där fräsch svett utan så här, hej jag har varit på gymmet och tränat. Utan mer, hej jag har inte tvättat min kavaj på 4 månader. Med så här intorkad
löksvett. Löksvett?
Ja, det luktar lök. Och jag vet inte om liksom, för annars är den här personen hel och ren.
Mm.
Men det är just odören. Och jag vet liksom inte, och det är ju inte bara jag som pratar om det. Liksom som märker det. Men jag vet inte vad jag ska göra. Eller?
Det där är en klassiker, Karin. Ja. Alltså, det har vi haft uppe innan. Ska man säga till någon som luktar illa? Eller, för det är känsligt.
Vad kom ni fram till då?
Ja du, jag tror det var spridda skurar faktiskt. Vad säger Jossa?
För mig handlar det väldigt mycket om hur väl man känner personen som luktar. Mm. Det kan ju vara dålig andedräkt också till exempel. Eller ja. Men i det här caset när det är en kollega så tror
som är över mig också kan jag säga.
Som är lite över chef. Dig och ibland också kanske hänger lite över dig.
Över dig rent fysiskt.
Och bara doftar. Nej, men jag är ledsen att säga det. Jag tror att man bara ska stå pall.
Mm. Det finns ju en smärtgräns. Det finns ju, när det blir för starkt så måste man säga ifrån.
Ja, och då måste man nästan göra det sådär. Wow! Nej, men har du varit i ett stall? Eller man får nästan överdriva då och göra något lite skämtsamt av det för att få det att funka. Den är jättesvår. Ja,
jag tror att man kan gå på det som är död materia, alltså kavajen i sig, inte på människan. Utan man säger, hör du, den där kavajen måste ha legat någonstans, för den skulle jag lämna in på kemtvätt om jag var du.
Typ. Oh, gud vad du fick det låta lätt. Kan inte du säga till nationen?
Ja, ge mig numret på. Ravelli, vad säger du om det här?
Ja, det stora problemet är att man själv inte känner att det luktar. Så att han vet nog inte om att han luktar illa.
Gör man inte det?
Nej, jag tror inte det är egna svettet.
Då hade han nog tvättat den här kavajen, kan jag säga.
Jag vet, jag brukar ju, om jag luktar svett, så brukar jag fråga frugan. Så går hon och luktar, ja det luktar. Ja,
så att man, du frugan kommer att lukta,
ja, jag luktar, jag, det är ju gubbasvett. Så att jag, nej, men skämt och syr.
Vad är gubbasvett? Kan gubbasvett, du göra en definition på det? Är det fränt? Och?
Nej, men man går in i sovrummet, man har sovit hela natten och haft ingen frisk luft in, och så går man in tillbaks efter att vara på toaletten och så, nej, det här luktar, det är gott alltså. Då är det gubbasvett.
Det är en blandning.
Jag känner igen mig själv.
Alltså att du är medveten om det är helt underbart att du har koll på det, för det är så många gubbar där ute som inte har det.
Nej, och jag tror inte den här gubben inte heller vet riktigt. Så att det är kanske svårare för dig, men jag tror en kille kan gå fram till en annan kille och säga, du luktar lite illa alltså.
Ja.
Det känns som en tjej gör åt en kille och tvärtom.
Ja, precis.
Ja, det finns en slags,
men då kanske jag ska
där
prata med mina andra kollegor.
Jag tror det. Mm. Ja. Ta inte den smällen själv.
Nej.
Gubbas svett. Luktar en gubbas svett?
Hon vet inte hur det luktar.
Lök. Du fastnar med löken alltså. Ja.
Jag fastnar med en rödlök.
Ja, men alltså, lite halvrutten. Det är så, ja, det luktar. Jag vet precis. Ja. Den är väldigt svår. Jag hade också en chef en gång när jag jobbade för en tidning. Och han just hängde över mig. För jag satt vid en dator. Jag jobbar med layout och sånt. Och då kom han ofta och så här frusta och flåsa liksom över mig. Lukta svett, hade dålig andedräkt. Och spottade dessutom när han pratade. Alltså det var så hemskt.
En jackpot.
Men jag undvek att säga till. Jag slutade istället.
Ja.
Så kan du också göra.
Jag har inte råd att sluta. Nej, jag måste jobba kvar.
Ska han mota bort henne och sin odör? Alltså, från jobbet och inkomst.
Precis. Ja,
det han inte håller på med. Han är medveten om det. Ja. Han ska bara, jag ska få ut den där.
Mm. Mm. Gubbar sätter tandsvett är olika. För tandsvett har alltid ett stråk av parfym.
Ja, precis. Man försöker dölja det.
Ja, den är också obehaglig faktiskt.
Ja, den är lite söta.
Helt precis.
Ja, du vet precis vad jag menar. Det är lite inpyrst, lite unket sådär. Det är någon cardigan någonstans i rummet.
Det luktar ju lite urin.
Alltså,
men det både gubba och tantsvetten luktar. Det blir den stoften efter ett tag.
Ja, ett stänk.
Ett
stänk av urin.
Ja, lite ammoniak.
Okej. Okay. Ja. Fick du någon hjälp här?
Nej,
det fick du inte. Men någonstans känner jag väl att du ska gå på kläderna.
Ja, någonstans känner jag att jag ska skicka fram dig, för du var väldigt bra på
det. Okay. Skicka fram svettkillen till mig.
Jag tänker så här, andas med munnen helt enkelt när han är i närheten.
Okay.
Ja, det är bra. Det är också ett tips.
Tack.
Tack så mycket. Nu fortsätter programmet som vanligt. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Louise. Jag och mitt ex har gjort slut, men ses fortfarande lite sporadiskt när vi känner oss ensamma och har sex. Nu har jag blivit gravid och jag vet inte hur jag ska göra. Jag vill verkligen ha barn och jag är strax över 30 år gammal. Men jag har alltid sett mig som en mamma med familj, hus och hund. Mitt ex säger att han gärna stöttar mig om jag väljer att föda barnet, men vi är båda överens om att vi inte ska bli ihop. Vi har en vänskaplig relation idag, men ligger med varandra ibland. Det som jag är rädd för är hur det kommer att bli när någon av oss träffar någon annan. Vi var båda ganska svartsjuka av oss när vi var ihop. Jag skulle inte ha några problem om han bestämmer sig för att gå vidare, men jag är inte lika säker på hur han skulle bete sig om jag träffar någon annan. Jag vill ju att han ska vara en del av det här barnets uppväxt om jag väljer att skaffa det. Vad har ni för tankar kring detta? Borde jag föda barnet, undrar Louise. Vad säger Karina Silva?
Oj, 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 säger jag. Shit, vilket dilemma. Mm. Jag tänker, det finns ingenting som är så glädjande som ett barn. Samtidigt som det finns ingenting som är så krävande som ett barn också. Och man kan självklart uppfostra ett barn själv. Och som nu när pappan säger då att han ska vara med, men det blir ju ändå att de är ensamstående föräldrar liksom, varannan vecka. Och det är sånt jäkla jobb. Samtidigt som det är ju sån välsignelse också med ett barn.
Det kan ju inte vara varannan vecka första året. Väl?
Nej, då är det ju nästan bara mamma.
Då är det ju bara mamma.
Och sen så får pappan kanske komma och bo hos dem lite då och då.
Hur löser man det första året då?
Ja, men,
det blir... Det. Ja.
Nej, men allt går om man vill såklart.
Nej, men ska han komma och bo hos henne då eller?
Ja, men herregud, han kan väl komma och bo lite. Han kan väl ta en liten barnvagnspromenix och ha ungen lite då och då. Man kan pumpa ut lite mjölk som han kan ha i frysen. Och, alltså det där går ju att lösa.
Mm.
Ja, det här låter som en drömsituation tycker jag.
Okej.
Okay. Det är inget dilemma. Det här är klockrent. Klart hon ska få sitt barn, sitt efterlängtade barn med sitt ex.
Ett kärleksbarn?
Ja, alltså...
Någonstans.
Ja, det blir någonstans. Ja, precis. Alltså på något sätt så är det ju ändå det. De har varit ihop, de är fortfarande vänner. De ses ibland när de känner sig lite ensamma och har sex, men de har bestämt sig för att de ändå inte ska vara tillsammans. Nu får de det här barnet. I och med att de har gått igenom så mycket och kommit fram till att de inte ska vara ihop och bara ha lite sex ibland, så kommer uppväxten för det här barnet bli bra och smidigt. Det kommer inte vara så mycket bråk och tjafs. Hon är orolig för det där om någon av dem träffar någon annan, men förmodligen har ungen hunnit komma då, och då är det så mycket större än om ens ex har träffat någon.
Mm.
Så att i min värld, jag tycker det låter fantastiskt.
Thomas Ravelli, vad säger
du? Ja, det låter ju lite grann som om hon redan tagit beslutet.
Att
hon vill behålla barnet.
Ja.
Det låter som hon känner att jag vill ha det här barnet.
Det känns ju verkligen så.
Och då ska hon ju behålla det.
Ja. Är det ett bra beslut tycker du?
Det är absolut ett bra beslut. Även om det blir lite problem så tror jag att hon kommer att lösa det här.
Hur löser man det? Barn är aldrig ett dåligt beslut.
Nej. Är det då?
Nej, men jag tänkte mer i...
Säger han som inte har några barn.
Jag vet inte. Det måste väl inte alla hålla med om?
Nej.
Nej.
Grejen är... Nej, men det finns ju så mycket värre. Det finns så mycket, mycket, mycket värre situationer med liksom knarkande föräldrar. Eller,
ja, absolut. Alltså, nu har ju två föräldrar som älskar det här
nu
barnet.
Nu pratar vi om två vuxna människor och så kanske har barnet lite olika tider och barnet kommer att ha två hem från början. Men jag tror att det är den moderna lösningen. Jag tror att det här, så här kommer det vara i framtiden. Det kommer bli vanligare och vanligare.
Är det inte riktigt så här, Thomas, också att om de nu träffar någon annan på varsitt håll så är väl ändå ganska solklart vem som är mamma och pappa? Så det kommer att bli spänningar där.
Och känner hon sig tillräckligt mogen och vill absolut ha det här barnet, och ska hon bara ta det här. Ja. Det kommer att bli en otrolig upplevelse, tror jag, för bägge två.
Ja, och sen kommer hon kanske träffa en annan kille längre fram och få fler barn och få den där villan och hunden och det där.
Mm.
Ja, för hon var ju bara strax över 30. Hon har hela livet på sig. Eller inte riktigt, men...
Ja, precis. Hon har gott om tid på sig.
Ja, precis. Ja.
Det känns som att ni är rörande överens om att hon ska behålla barnet och det kommer bli en fantastisk familj. En modern familj.
Precis.
Ja. Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen. Jag lånade min mans mobil och då fick han ett meddelande från en tjej jag inte kände. Jag öppnade deras meddelanden och såg att de har chattat ett tag. Det verkar som att de försöker få till ett möte, men min man verkar vela. De skulle träffas förra veckan, men då ställde han in mötet. Men nu har han bokat det igen. Vi har haft det tufft i vår relation senaste tiden, men jag vet inte om det här är droppen. Om han väljer att träffa henne så är det definitivt slut. Men just nu vet jag inte. Ska jag hålla tyst och avvakta eller ska jag konfrontera honom? Undrar Alma. Vad säger Jossan?
Jag står mellan två val. Antingen gå till attack direkt. Pam bom. Vem är den här bruden som du har i telefonen? Jag har minsann läst alltihop. Alternativ två. Vänta och, you know vad jag brukar säga.
Stalka.
Ja.
Följa efter lite snyggt.
Spionera lite.
Fysiskt alltså.
Kolla läget. Alltså jag undrar, har hon läst sms'en noga? För det är viktigt att hon vet vad det här handlar om, så att det inte är ett tandläkarbesök eller någonting som är helt oskyldigt. Alltså det här måste ju, hon måste ha kött på benen innan hon attackerar, så att säga.
Vi får väl förutsätta att hon har, så att säga, rationaliserat bort tandläkarbesöket. Men,
nej, men förstår du, det skulle ju kunna
hon
vara...
Hon verkar vara busy. Hon har ju verkligen kollat ordentligt i hans mobil. Så hon vet att de ska träffas, som skulle träffas förra veckan, men nu har han liksom då velat det här, men nu verkar han ta upp det igen, så hon verkar ha följt det här.
Nej, men alltså, finns det ett datum för när de ska ses, då skulle jag i alla fall ha lite is i magen och spionera helt enkelt. Kolla.
Okej.
Okay. Ja.
Vad säger Karin da Silva?
Jag känner vad jobbigt att hålla på och ståka. Mm. Är det inte väldigt mycket lättare att bara, vem är det här? Jag lånade din telefon, såg att det var någon som smsade.
Jo, men då kommer det någon förklaring och så bara, aha, vad skönt att det var så. Och sen så händer det efter tre månader igen.
Du kan ju bara ståka efter det.
Ja, efter det?
Ja, men först frågar jag, vem är det? Ja, då svarar han på det viset. Och sen kan du ju ståka efter det.
Ståka är ju mycket, det är logistik. Ja, man måste vara dedikerad.
Men jag blir helt svettig, bara lyssna på. Jag hinner ju fan inte ens gå och handla mat. Hur ska man hinna ståka någon?
Ja. Men hur svårt kan det vara?
Prioritering.
Men man kan ju passa på att göra lite ärenden medan man ståkar. Man behöver ju inte ha liksom fokus. Alltså man kan ju ändå säga, okej, han ska träffa henne på Hötorget. Ah, ja, men då passar jag på att köpa lite svamp. Eller, alltså man kan ju liksom...
Skriver du har gjort det förut. Skriver du in det i din agenda? Tisdag 9-12, ståka.
Ja, men dygnet har bara 24 timmar. Man måste göra så mycket som möjligt.
Jag visste det var otroligt.
Allvarligt talat, så här ska hon göra. Hon ska prata med honom, sätta sig ner. De har ju problem i sitt äktenskap. Och det är lite jobbigt för dem.
Är det inte jobbigt för henne att säga att jag har kollat
i mobil? Nej, men hon lånar ju hans telefon. Och
låna?
Ja,
hon tjuvtittar.
Ja, men kvitta. Hon sätter sig ner, de sätter sig ner och så pratar de ut ordentligt. Och så kan hon ju säga så här, jag har en känsla av att du håller på att träffa någon annan tjej. Och sen pratar man ut ordentligt och försöker få, jag menar, funkar det inte så kanske de går isär istället då. Och sen kan han ju köra sitt race, men tala med och prata ordentligt och försök gå i djupet på det hela så att man inte bara flamsar bort alltihopa och gå omkring och mår dåligt ännu sämre. Då.
Du menar att hon ska inte ha en anklagande linje mot honom? Utan
vad är problemet med äktenskapet och hela den här biten? Alltså att inte bara, och sen, jag har en känsla av att du kanske träffar en annan. Och hur ska vi gå vidare?
Det där är ju intressant det Thomas säger. Att man vill ju gärna anklaga här för man är sårad, man är lite kränkt och man vill veta sanningen. Samtidigt så är det ju smartare om man vill komma till någon slags slutsats. Att man verkligen ifrågasätter vad som är fel i förhållandet.
Absolut.
Fast det som är problemet med det som Thomas säger, det är att det låter ju jättemoget och trevligt och bra och så. Men nu så tror jag att det kan vara så i det här fallet att mannen i fråga, när vi läser brevet, att han är ju uppe i ett moln någonstans. Och,
han är förälskad, menar du?
Ja, men det vet vi ju inte. Om han träffar en annan tjej och kanske har siktet inställt så kommer han prata bort sin fru på det där samtalet. Han kommer spela rollen av att, och så kommer han bara tänka, ja, jag ska träffa Annika på tisdag. Liksom. Nej,
Fast hon vet ju att de ska träffas. Och om han börjar prata bort det, då hon vet ju fortfarande liksom svart på vitt att de ska ses. Och då vet ju han att, eller då vet ju hon att det är mer allvarligt om han börjar prata bort det.
Exakt, och då är det värt att kanske följa efter.
Ja, vi kommer inte från stalkingen.
Nej, jag vet inte.
Den känns ju nästan renast i det här. Att ta reda på fakta.
Jag tycker det låter jobbigt. Jag är med Thomas på den här.
Okej. Okay. Konfrontation helt enkelt.
Ja.
Berätta och sen gå på djupet med vad är problemet med vårt äktenskap.
Precis.
Eller
konfrontation. Det här är the real konfrontation som jag pratar om.
Stalking.
Mm-hmm.
Tack.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Vill du vara med i det här programmet i brevform så måste du skriva till mig. Gör det på dilemma@mixmegapol.se och sen lösa den här fina trion, dina bekymmer. Strax är det dags för Vanessa. Hon har mejlat och skriver att hennes kille är hypokondrisk och har börjat självmedicinera. Detaljerna om en stund. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Vanessa. Min kille påstår att han är glutenintolerant eller åtminstone glutenkänslig. Vilket gör att vår matlagning hemma har påverkats till det sämre. Jag jobbar mer än vad han gör så han brukar laga mat. Jag förstår att jag kan laga min egen mat och att jag är lite bortskämd som klagar på hans matlagning. Men det som stör mig är att han är helt och hållet självdiagnostiserad. Han har alltså inte varit hos en läkare och tagit prover. För att göra test så måste man äta gluten och det vägrar han numera så han kan inte testa sig så länge han äter glutenfritt. Min kille har en historia av att vara hypokondrisk av sig, vilket gör att jag tvivlar på hans egna diagnoser. Han har googlat sig till att man kan bli trött och deppig av att äta gluten om han är intolerant. Jag tror att han känner sig bättre på grund av en placeboeffekt, men det är svårt att övertyga honom om detta. Vad ska jag göra? Undrar Vanessa. Vad säger Karin och Silva? Du skrattar.
Alltså jag känner igen mig lite den här snubben. Jag är ju också själv lärt, vad heter det, självdiagnostiserad ja. Med laktosintolerans.
Laktos?
Ja, och jag mår hur mycket bättre som helst nu när jag har slutat med laktos.
Det är så?
Ja, så om han mår bättre av att ha slutat med gluten, då är det väl underbart.
Tror du själv att det är lite placebo?
Kanske, men huvudsaken är väl att man mår bra.
Mm, okej. Okay. Vad säger Jossan?
Ja, alltså han får göra som han vill. Om han tycker att han är glutenintolerant så får han väl tycka det och vara det då, tycker jag. Sen kan man ju tycka att han är en tönt eller att alla som håller på med så här gluten- och laktosskit. Alltså jag blir ju tokig.
Jag kan säga att du ska vara glad att jag inte har laktos i mjölken, för då hade du inte trivts här inne, kan jag säga.
Nej, men jag tror dig och jag vet, jag har ju vänner som faktiskt... Ja, till och med har fått verkligen så här på papper att de har problem med det. Men det är ändå jobbigt, alltså, när man ska bjuda på middag och säger så här: jag är laktosintolerant, men jag kan inte äta gluten. Nej. Och jag är vegetarian och jag ska bara ha färsk frukt. Alltså man bara, men vad fan? Alltså,
men bara trycka ner maten i munnen.
Jag var glad att ni får någon jävla gratis käk här bara. Liksom.
Alltså,
jag
blir... Kom här, ställa krav.
Så att det är klart att det kan vara provocerande, men samtidigt tidigt, om man ska vara lite så här seriös kring det, så tycker jag att det är väl bra att han har kommit på det här. Och jag tror faktiskt att man också kan känna ibland själv. Det kan vara hypokondri, men det kan också vara på riktigt att man själv faktiskt känner att, nej, men jag mår ju så mycket bättre när jag låter bli det här. Och så att
placebo är ju ett faktum, alltså. Folk blir ju bättre om de tror det. Det har ju gjorts undersökningar på det. 60% till och med. I vissa sjukdomar. Vad säger Thomas Ravelli?
Gluten yttrade säger att man blir dålig i magen, eller?
Jag vet faktiskt inte vad.
För att jag menar, han kan ju göra ett litet test där.
Enligt honom var det att man blir deppig. Och
nej, det har jag aldrig talat om.
Nej.
Men dålig hy och sånt. Men jag tycker hon ska köra en liten fake-test på honom där. Alltså hon kan ju rätt mycket Vanessa, hon vet vad placebo är och så vidare. Mm. Så att när hon lagar mat så kan hon lägga i lite gluten i maten och se vad som händer med honom. Mm. Om han nu blir deppig eller börjar fisa så vet hon, då är det problem.
Ja, om Karin säger att hon tror att det kan vara placebo, att hon är självdiagnostiserad med laktosintolerans. Mm. Då skulle det kunna vara så att om du får det för att du tror att det är laktos, så kan det ju funka åt andra hållet också.
Absolut.
Ja.
Nej, det är ju ett stort problem, men han måste ju kolla sig. Han kan inte bara... Ja.
Jag menar... Det som är bra med laktosintolerans är att det är ingen annan som påverkas av det. Alltså vanlig mjölk och laktosfri mjölk smakar typ likadant. Men just att laga allt glutenfritt, det är ganska jobbigt alltså. Det vore ju bra om man liksom testar sig och verkligen gjorde det på riktigt. Samtidigt som huvudsaken är att han mår bra.
Mm. För det här med att ge honom glutenmat, så att säga att det är glutenfritt...
Trycka ner en Skogaholmslimpa i halsen på honom.
Ja, faktiskt. Och säga att den är glutenfri.
Ja, precis.
Ja, och händer ingenting så har du liksom löst det. Du har ätit i en vecka glutenmat. Jag har proppat dig full med gluten och du mår hur bra som helst.
Och dör han så vet hon varför. Då var han allergisk.
Ja, det ligger i potten så att säga.
Ja.
Det är en pojkvän som ligger... Okej. Och Jossan är lite som Vanessa här, trött på folk som gnäller om gluten. Och...
Jo, men jag menar det är ju så. Men jag, någonstans så tycker jag också att man ska få bestämma själv vad man mår bra av. Jag mår ju jättebra av ett glas vin till exempel. Det är medicin för själen.
Mm.
Så då kan väl jag få dricka det då. Och han kan väl få undvika sitt gluten.
Jag vet inte hur du drog upp dina egna vinvanor här. Det har ju inte med saken att göra.
Jo, men vad jag menar är bara, någon sa för 100 miljoner år sedan att det är bra att dricka ett glas rött. Varje dag.
Men inte till frukost, Jossan. Inte till frukost.
Till och med två, tror jag.
Nej, vadå? Min mormor som är liksom, vad är hon nu? 93, hon har alltid gjort det. Plus att hon har tagit en liten drink på eftermiddagen. Den tar inte jag, kan jag säga. Nej, men alltså, jag tycker, fritt val, som sagt.
Okej. Okay. Vi har olika alternativ här, helt enkelt. Karin tycker att om han nu är lycklig med att vara glutenfri, så låt han vara det. Eller så lurar du honom och lagar mat en vecka med glutenmat och gnäller han inte, så har du en fake pojkvän helt enkelt. Och Jossan är nog mest allmänt arg på folk som är glutenintoleranta.
Just han vill
bara ha vin. Tack.
Medicinen mot allt.
Hej Sandilemma-panelen, jag skulle vilja ha era kloka tankar på ett after work-problem. Jag har väldigt bra kontakt med kollegor från mitt före detta jobb. Vi går ofta på AV och har väldigt roligt när vi ses. Det knepiga är att de vill ses väldigt ofta. Gärna en till två gånger per månad. Alla kollegor har heltidsarbete, man, hus och barn i olika åldrar. De har alltså mycket på sitt schema. Men de lyckas ändå göra tid för att gå ut två gånger i månaden efter jobbet. Problemet är att min man tycker inte att jag borde gå ut så ofta. Han vill att jag ska spendera tid med honom och familjen. Det vill jag med, men jag mår dåligt när jag missar deras AV och de pratar om hur kul de har haft. Jag slits emellan. Jag vill göra båda och jag känner mig extremt stressad hur jag än gör. Är jag på AV känner jag att jag missar familjetid, men är jag med min familj så missar jag AVn. Är ni med?
Ja.
Vad ska jag göra, undrar Petra. Vad säger jag, Karin?
Bjud hem dem.
Ah.
Så får du allt göttigt på samma gång.
Bjud hem dem två gånger i månaden.
Ja. Nej, det behöver du inte göra. Men du kan bjuda hem dem en gång var tredje månad.
Mm.
Och då ser ju hennes man att de är väldigt trevliga. Och att då kommer han tycka att det är mer okej att hon går ut med dem. För huvudsaken är att hon är lycklig.
Ja. Ah. Viktigt att hon är lycklig. Ja.
Slå den du.
Alltså, jag undrar ju vad det här är för man, helt ärligt. Ja. En till två gånger i månaden, är det mycket? Ursäkta, nej, verkligen inte. Det är klart att hon ska få gå på sina AV-sessions. Jag kan förstå henne.
I varannan helgen då, Jossan? Alltså, han vill ligga hemma i mjukisbrallor och kolla på Netflix.
Alltså vänta, hur många dagar är det på en månad? Typ runt 30, va?
Ja.
Och vi pratar alltså om två. Mm. Av de här 30 dagarna. Alltså 28 dagar med mannen. Två kvällar ute med sitt gamla gäng. Mm. Det är väl inget snack. Alltså. Jag tycker det är jättedåligt av hennes man att ge henne dåligt samvete för att hon vill göra det.
Hur ska hon sälja in det till sin man då?
Nej, jag tycker hon ska säga så här. Om jag ska må bra i den här relationen så måste jag få göra det här. Om du känner dig lite ensam, tråkigt, vi kan fixa barnvakt så kan du hänga med en kväll eller whatever. Men jag måste få göra det här. Så kommer jag hem och så får du en härlig omgång i sängkammaren sen framåt småtimmarna. Alltså någonting bara så här kul som gör att han fattar.
Okej. Okay. Vad säger Ravelli om det?
Ja, men det känns ju som att hon helst vill vara hemma men har lite ångest för att de här andra kompisarna är på henne, att hon ska följa med. Det är det hon har ångest för. Jag tror
hon vill ju egentligen.
Ja, men hon vill ju vara hemma, skriver hon ju. Så att ja, det viktigaste.
Fast hon vill ju vara med kompisen också.
Ja, men ändå mer, det lät mer som att hon ville vara hemma. Hon har mer ångest för att vara bort, alltså, att inte vara hemma.
Hon har en ångest situation. Ja. Hon har ångest när hon är med
och sen
dem.
Och då får man då tänka på vad är viktigast? Det är ju familjen. Det är ju inte kompisarna.
Men alltså Thomas,
nej, men så är det.
Nej,
alltså, de äktenskapen som håller ihop, det är de som alltid, nästan alltid gör någonting tillsammans med respektive.
24-7.
Nej, inte 24-7.
Nej, 24-7.
Nej. Man måste få lite egen tid också.
Jag håller med dig till.
Ja, och två kvällar på en månad.
Tycker du att det är mycket?
Tycker du det är mycket?
Ja, det tycker jag mycket.
Va?
Ja, men jag bor i Göteborg eller Mölnlycke så det händer inte så mycket där. Alltså. Nej, men skämt åsido, jag tror ju att vill hon må bra så får hon säga till de här kompisarna att du, vi kan kanske med en gång.
Mm.
Det, och sen är jag hemma med familjen, för jag tycker det är roligare att vara hemma.
Alltså,
man ska vara med sin familj, då blir man lycklig.
Ja, men jag känner ju så.
Nej, men vad har du fått? Det står inte i brevet att hon har mer ångest för att träffa kompisarna. Hon slits ju emellan.
Ja, men det viktigaste är ju ändå familjen. Det är ju inte kompisarna.
Ja, men jag älskar också vara med min familj. Men jag får ju energi av att göra någonting annat och vara med mina tjejkompisar och gå på AV till exempel.
Ja.
Och då blir jag en bättre mamma.
Okay. Ja,
och hustru.
Men det, så känner du, Thomas?
Nej.
Nej.
Du blir inte en bättre hustru om du...
Ja, en hustru blir jag ju inte bättre.
Men du tycker inte det
är kul? Men var får du energi ifrån då?
Nej, men jag gillar att vara hemma.
Ja.
Och spela lite golf och tennis och sådana saker.
Ja, men hur ofta spelar du golf och tennis då?
Ja, nu är det lite svårt när det snöar ute, men en gång i veckan spelar jag tennis.
Ja, men då är
men det
ju
på vardagar, i mitt mitt på dagen kan jag göra detta. Så att det är ju en annan sak.
Om din fru liksom har något gäng hon vill träffa någon gång varannan vecka, tycker du då att det är ett svek mot
dig
och familj?
Absolut inte.
Nej.
Nu är ju barnen så stora så att det har ingen större betydelse. Men just det att man prioriterar familjen i första hand, det tycker jag.
Men det gör ju 28 av 30 dagar.
Men du har ju småbarn, så det är klart att du känner så att du vill ut.
Ja. Jag vill aldrig vara hemma. Nej.
Det här är två helt
därför
olika skolor.
Jag sitter
skolor,
här
det är old school och ny
skola. Gamla skolan där.
Gamla skolan och nya skolan helt enkelt. Och rådet till den här, det är väl på något sätt att hon inte ska ha ångest. Hon ska följa med tjejerna ut och ha kul på AVN, tjejerna och killarna
kanske också, ja.
Ha kul och inte ha dåligt samvete över det. Det tycker Karin och Jossan.
Det är viktigt. Medan att få längta.
Ravelli,
sagt, bjud hem då.
Jag bjuder hem dem också. Och Ravelli tycker att du ska vara hemma.
Det är inte
med
så.
Hon ska vara fastkedja vid spisen.
Nej, jag säger ju med att hon ska göra precis, alltså hon känner hon får vara hemma, då ska hon inte hänga på.
Nej.
Då ska hon vara hemma.
Och utan du säger bara, helst att hon känner att hon ska vara hemma.
Nej, men helst ska hon vara hemma.
Tack så mycket. God morgon och hej Dilemma-panelen. Jag gick ut grundskolan för 14 år sedan och nu har en gammal klasskompis frågat om jag vill vara hennes brudtärna i sommar. Vi har bara träffats 5 gånger de senaste åren. Jag misstänker att hon frågar mig för att hon inte har någon annan och måste ha en brudtärna. Mitt förhållande har precis tagit slut och jag tror inte att jag kommer orka styra hennes hippa planer inför bröllopet och hålla tal. Speciellt eftersom vi inte är så nära vänner längre. Fast jag tycker ändå synd om henne. Kan jag säga att jag inte vill vara hennes brudtärna men gärna kommer på bröllopet? Eller måste jag ställa upp, undrar Elisa. Vad säger Jossan?
Elise? Är hon dansk?
Det tror jag inte.
Nej, okay. Jag bara kände att hon var. Men nej, jag känner så här. Här gäller det att ställa upp. Mm. Hon har fått frågan, det är en ärofylld fråga. Hon kanske inte riktigt känner för det. Det känns lite motigt just nu. Hon hade precis kommit ur en relation, va? Just därför, min vän, så ska du hoppa på det här tåget och gå in för det. Och jag tror att hon kanske besitter någon slags talang som den här vännen ser, som hon inte ens själv fattar att hon har. Och just när man är lite deppig och bara vill gömma sig under täcke och ligga i fosterställning och böla, det är då man behöver komma ut. Det är då man behöver göra grejer och träffa folk. Och ibland måste man pusha sig själv till att göra det. Och så tänker jag, ett bröllop, finns det ett bättre plats att kanske hitta en ny härlig romans på?
Se det som en möjlighet, helt enkelt. Vad säger Karin och Silva?
Jag är ju helt tvärtom.
Okay.
För jag hade faktiskt, när jag gifte mig, så en av mina tärnor var i den här personens situation, typ. Och jag märkte på henne att hon vill inte vara tärna. Och det var, som brud var det otroligt jobbigt. För man vill ju ha en tärna som är liksom excited och bara vill inget annat heller än att lösa, liksom ordna den här möhippan och allt sånt där. Så till slut jag var tvungen att fråga, vill du ens vara tärna?
Och vad hemskt, dålig energi när man ska gifta sig.
Otroligt dålig energi. Så jag fick ju fråga rätt ut, vill du ens vara tärna på mitt bröllop? Ja. För det var liksom, allt var ett problem. Och man vill inte vara den som sprider dålig energi.
Varför tackar hon ja, tror du då? Om hon inte egentligen ville vara det.
Nej, jag vet faktiskt inte. Sen så blev allting jättebra. Efter vi hade pratat ut.
Men var hon tärna då, eller hon hoppade av?
Hon var tärna.
Jaha, ja, okej.
Okay. Men hon var inte med på möhippan och sånt där.
Vad säger Ravelli?
För en gångs skull tycker jag som du, Jossan.
Oh! Ja. High five!
Ja. Nej, men ärligt talat, han...
Igår höll du på att klösa ögonen över.
Jag har ju den känslan av att nu eller aldrig, hon har gjort slut med sin pojkvän, nu ska hon gå på bröllop. Och sen ska hon vara så snygg, hon ska träna upp sig ordentligt och vara världens godaste tjej. Alltså ska hon, sen träffar hon en sån kille där med världens största plånbok.
Och
sen kör han en
jätte... Du dog vid plånbok, känner jag.
Du såg inte Thomas Ravellis händer.
Alltså det är så roligt också att han visar med händerna. Så att det, shit.
Bara cash hela tiden. Och jättesnygg bil kör han också. Det kommer att bli så bra. Hon ska ta chansen och visa sig från sin absolut bästa sida.
Varför ska hon göra detta? Förlåt, Karin.
Nej, men har ni varit tärna på någons bröllop?
Vad är det? Förlåt, vad gör man?
Det är ett heltidsjobb.
Är det flera tärnor eller är det en tärna?
Är det inte olika för olika bröllop?
Men har ju flera tärnor,
ja, man kan ha flera, man kan ju bara en. Alltså, det beror ju lite på hur...
Men hon kan ju säga till henne...
Men det är verkligen jättemycket.
Ja, men hon kan ha flera tärnor. Hon kan säga att jag tar inte hand om möhippan, utan jag är med. Sådär. Men låt någon annan ta, ja, för det har inte jag tid med.
Bara liksom, då kan hon säga, jag är gärna din tärna, men lägg inget ansvar på mig.
Nej.
Whatsoever.
Ja, då kan hon ju säga det då.
Ja, men då ska man inte vara tärna, ska man väl vara för stötta och sprida god stämning.
Ja, precis. Det är därför jag tycker att hon ska säga att hon inte ska vara det.
Ja. Är det som best man eller vadå?
Ja, men det är som man själv.
Ja, ja, typ.
Ja, men jag tycker
hon älskar att argumentera, men du har ingen aning om vad du argumenterar för.
Du vet inte vad tärna är.
Nej, men jag vet inte vad tärna är.
Nej, men hon måste ju gå in i det med liksom...
Men du tycker hon ska vara.
Ja, det är klart.
Ja, men med glädje och energi. Alltså, hon får ju inte komma då som din vän där.
Nej,
och liksom okej då, och sen gå runt och nje. Nej, det går ju inte. Utan här pratar vi om att liksom, nej men... Se det här som en uppgift nu och gör det riktigt bra. För då kommer du må bra. Det är så jag tänker. Att hon måste liksom... Boosta sig själv.
Jag tycker det är väldigt tydliga. Både Thomas och Jossan tycker att du ska vara tärna, men du ska gå in för det med hull och hår, så är det som en stor möjlighet. Du kan till och med hitta någon där kanske som du blir kär i och gifta dem med själv.
Thomas vet inte vad tärna är.
Precis, det behöver vi inte avslöja igen. Och Karin och Silvia tycker att om du inte 100% känner för det, ska du inte vara tärna. Nej. För då gör du bara bruden dåligt humör.
Precis.
Tack. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Sean. Jag har en nära vän som jag har känt i cirka 5 år och han har varit ihop med sin flickvän i 3 år. Nyligen så frågade hans flickvän mig om jag var intresserad av att ha en trekant med dem, och jag är fortfarande skärrad av hennes fråga. Jag svarade nej, men jag har inte kunnat sluta tänka på det. Jag antar att hon har pratat om det med min kompis, men jag vet inte. Det kan ha varit ett raggningsförsök från hennes sida. I så fall så måste jag ju ta upp det med min kompis. Men om man verkligen är intresserad av att inkludera mig i deras sexliv, så vill jag helst inte prata om det. Jag känner mig väldigt obekväm med att hänga med min vän nu. Jag skulle helst bara vilja glömma frågan, men det känns svårt. Måste jag ta upp det här med min vän? Och vad ska jag i sådana fall säga, undrar Sean. Vad säger Jossan?
Klurigt. Han kan inte sluta tänka på det, men han sa nej.
Mm. Spontant, och sen går han
Men ja, alltså jag känner nog att han ändå ska säga det här till sin kompis, tycker jag. Jag tycker han kan säga det lite sådär vid något tillfälle när de hänger och tar en bärs eller vad de nu gör. Då tycker jag han kan fråga bara, din tjej sa det här. Alltså de känner ju varandra, de har ju varit ihop i 3 år, så det är ju ingen ny tjej som bara plötsligt har dykt upp och ställer pang frågan, åh, ska vi ha trekant? Utan
han har känt sin vän i 5.
Så. Ja, precis, men de har ju varit ihop i 3 år, så han känner säkert den här tjejen också ganska bra. Och därför tycker jag att han kan fråga sin killkompis om detta. Ta upp det.
Ta upp det och fråga killkompisen, så är vad tjejen sa.
Ja.
Karina Silva.
Först var jag inne på att han ska ignorera det helt och hållet.
Mm.
Att han bara ska låtsas om det regnar.
Vad är fördelarna med det?
Att han inte behöver ta någon diskussion. Och då är också, om killkompisen då inte vet om att hans tjej har frågat, då slipper han ta den diskussionen också.
Mm.
Samtidigt som om kompisen vet om att hans tjej har frågat, då blir det ju jättestelt mellan dem.
Kan man säga, ja.
Så man kanske kan så här kasta ut det lite som ett skämt. Typ, ja, det är ju inte som att trekant precis. Alltså något sånt där. Så det blir lite avslappnat.
Lite av dem inte ser det avslappnat. Det är otvungen stämning.
Ja.
Mm. Vad säger Thomas Avelli?
Nej, det är nog bäst att han talar med sin kompis om det här.
Hur ska han säga då? Hur har du lagt upp det?
Om det här, om hon menar det hon sa. Menar du verkligen att vi ska göra det här?
Exakt, det är tillfället också.
Menar du verkligen? Du, jag har ett allvarligt... jag måste prata lite.
Men menar du att han tar upp det dem med alla? När de tre typ sitter och käkar middag?
Nej, det tycker jag inte.
Han ska prata med sin kompis. Ja. Att, vad är det för fråga? Var det på fyllan eller var det bara på skoj? Eller vad menar ni med det här egentligen? Mm. Och sen kan man då... Får man fram ett bra svar där, så kanske man kan gå vidare. Men det går ju inte att ha det på det här viset som det är nu. Det går inte att umgås. Vet han om det? Vet han inte om det? Det är bara hon som har frågat.
Blir elefanten i rummet?
Ja, det blir det.
På något sätt.
Ja. Och kanske ska fråga elefanten.
Så, ja, så vi är överens om att han ska ta det med kompisarna? Eller var det du som sa det, Jossa?
Ja, jag tror att det är det bästa för att bara ta frågan vidare. Liksom, korten på bordet på något vis, för då kan man ganska snabbt avgöra. Ja, men tänk om det är så eller ska vi inte?
Att hans flickvän bara frågat honom om detta och kompisen vet ingenting. Nej.
Det vore ju skumt. Alltså.
Det vore väldigt, väldigt pinsamt för att säga. Men ändå kommer det på bordet.
Mm. Han antar ju att hon har pratat med hans kompis om det, sin pojkvän helt enkelt. Men han är inte säker på det.
Det här kan ju bli en toppenupplevelse om alla liksom vill.
Tror ni han vill egentligen, Sean? Och ha en trekant?
Han måste smälta det, tror jag. Jag tror det tål att tänkas över.
Hans konventionella hjärna säger direkt nej. Mm. Men sen kan han inte sluta tänka på det, vilket betyder ju någonting också.
Han måste nog vara beredd på att det kan fucka upp jävligt mycket.
Mm.
Eller inte.
Rent bokstavligt också.
Ja. Det var du som sa det.
Ja, men den typen av uppfackning kan ju vara ganska bra. Om, som sagt, om alla är med på det och det är liksom reglerna är klara, då är det... Ja.
Mm. Okej, ta och prata med din kompis. Gör det på ett roligt sätt till och med.
Ja.
Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen. Jag har en son som snart är 3 år gammal. Hans pappa och jag hade någon slags fling och jag blev gravid. Jag valde att behålla barnet, men han ville inte ha något med det att göra. Nu har min son börjat fråga efter om sin pappa och jag vet inte vad jag ska säga. Jag har försökt undvika ämnet. Jag kan inte säga att pappa inte har någon lust att träffa honom. Vi bor i samma stad men träffas bara av en slump då och då. Vad tycker ni? När borde jag berätta sanningen för min son? Undrar Johanna. Vad säger Karla Silva?
Jag tycker att mamman inte behöver gå in på några detaljer, utan hon bara säger att i våran familj är det du och jag. Det finns ingen pappa i den här familjen. Punkt slut.
Mm.
Man behöver inte göra det svårare än vad det är. En 3-åring de förstår mer än vad man tror. Samtidigt som de grubblar väldigt mycket också. Så man ska nog bara säga i våran familj ser det ut så här.
Så finns det ingen pappa i bilden?
Nej.
Nej. Behöver inte pojken pappa då?
Nej, det finns väl vänner och sådana. Vissa barn växer upp med 2 mammor, andra med 2 pappor. Mm. Och det blir jättebra.
Vad säger Josefin Kaffe?
Ja, alltså det är ju lite också beroende på hur den här pappan beter sig. Är det så att han verkligen inte har med dem att göra överhuvudtaget? Men nu verkar det ju som att de ändå stöter på varandra då och då. De bodde i samma stad och så. Jag tror att man ska ta det här snacket, men kanske att man ändå kan säga, förklara fast på ett enkelt sätt att att man, gud, nu är barnet bara 3, men att man är ganska ärlig utan att det blir för så här buhu, en gråt historia, men att man är ganska ärlig med att mamma och pappa, vi träffades snabbt men nu känner vi inte varandra så bra och du är ju med mig hela tiden. Alltså, jag bara tänker att man ska få, alltså, försöka vara så ärlig som möjligt.
Men det funkar inte det Karin sa då?
Det jag reagerar på är lite att det kanske inte alltid kommer vara bara dem. Jag tänker att det kanske kommer längre fram en situation då pappan vill vara mer delaktig eller
så där. Då tar man det då?
Ja.
Men just nu ser våran familjesituation ut så här. Men alla familjer ser olika ut.
Jo, fast han har ju en pappa. Alltså han är
ju ute ur bilden helt. Ja. Han vill ju inte ha någonting med barnet att göra. Det är väl ingen som vill höra att man inte...
Nej, då får han reda på att han inte önskar det, helt enkelt, för pappa. No. Hur mycket kan han ta in då? Bara 3. Vad säger Thomas Ravelli om det?
Nej, Karin, du har rätt där, tycker jag. Det är ju, framförallt så måste ju barnet känna sig omtyckt och älskad. Mm. Och får man då höra att pappa inte vill se dig, då kanske det... etsa sig fast på en på något sätt.
Jag tycker inte man ska säga så, naturligtvis.
Nej, men det är precis på man uppfattas. Alltså. En 3-åring förstår nog inte så himla mycket, men de förstår ju om de inte är omtyckta och älskade. Så att jag tror nog det är lättast att göra som Karin säger. Och sen när man blir äldre, eller barnet blir äldre, så kan man ju förklara hur det har gått till och situationen.
Man ska inte säga att
och så
inte
kanske det kommer in en annan gubbe eller en annan kille i förhållandet. Det vet man ju inte.
Men en 3-åring vet ju inte hur barn blir till.
Nej,
fast det kommer man också vara tvungen att förklara ganska så snart. Och det jag vill säga här är, man ska ju såklart inte säga så här, ja, pappa vill inte veta av dig, pappa tycker inte om dig. För så är det ju inte heller. Pappa och son känner ju inte varandra. Nej,
han, de känner ju inte varandra för att pappan inte vill ha någonting med dem att göra.
Jo, fast han har ju ingen åsikt om sitt barn. Han är ju bara, han vill bara inte vara pappa.
Det kan man
inte
ändå säga, Josefin. Alltså för att han har ju ändå gjort ett val att inte ta kontakt och ha kontakt med sin son. Det
absolut,
valet har ju aktivt
men man kan
han
ju,
gjort.
Jo, fast då måste man ju ändå säga att din pappa finns där ute. Och ni kanske får en kontakt längre fram i livet. Det är bara så. Jag vill ändå hålla
det. Jag tror inte barnet förstår det.
Alltså 3 år. Inte
du får då vänta lite längre till. Alltså, så,
ja,
så till man...
Och sen när barnet kanske är 6-7 och de börjar förstå. Och säger, nej men jag vill ha kontakt med min pappa. Då tar vi det då.
Mm. Okej. Okay.
Ja.
Är du inte riktigt övertygad, Jossan?
Nej, jag tycker ni är lite... Det är så himla stängd dörr. Det är så här pangbom, jättestängd dörr. Jag gillar
inte dörr där det inte står någon där?
Nej, för att han kanske ställer sig där.
Så okay. Ja, men då tar man det då.
Ja, kanske. Okay. Eller, ja, ja.
Hejsan, Dilemma-panelen. Min mamma går till en spådam. Det kostar henne mycket pengar, men det värsta är att hon förändrar sitt liv efter vad den här kvinnan säger. Hon har till exempel blivit lite paranoid för att hon är säker på att någon människa i hennes närhet är ond. Jag har försökt prata med mamma om det här, men hennes tro går inte att rubba. Jag tror att den här spådamens påverkan på min mamma kan bli skadlig i längden. Men när jag säger det till min mamma viftar hon bort det och menar att det är viktigt för henne att fortsätta besöka spådamen för att hålla koll på energier och andar i hennes liv. Min mamma har dessutom ganska begränsad ekonomi, vilket gör att hon inte kan lägga så mycket pengar på annat. Finns det något sätt att få henne att sluta? Undrar Peter. Vad säger Josefin Kraft?
Oh, okej då. Ja, alltså, jag kan ju tycka att sånt här är spännande med spådamer och sånt. Och ja, det finns en poäng med det, men det som oroar mig är att den här mamman verkar ju ganska besatt av att gå till henne ofta och betala mycket pengar och sådär. Och om spådamen är bra så tycker jag inte man ska behöva gå så himla ofta till exempel, men jag tänker så här, kan inte våran brevskrivare, vad hette?
Peter.
Peter. Kan inte Peter hitta en annan spådam?
Mm-hmm.
Som är...
Bättre. Legitimerad spådam.
Ja, men en riktigt bra spådam. Och i och med att mamma nu ändå är inne på spådamer, så det är svårt att bara sluta gå till spådamen. Men däremot bara, och vet du, jag har gått till henne och hon är helt fantastisk. Och så kan hon gå till den andra. Som
halva
kanske...
pris, den Lidl spådam.
Ja, men jag vill att han på något vis ska få henne att gå lite mer sällan och till en bättre spådam som inte gör henne så där misstänksam och paranoid. Det låter ju tråkigt.
Mm. Karin da Silva, vad säger du?
Man måste ju respektera att alla tror på olika saker. Så jag tycker inte att han ska säga till henne att sluta gå hos den här spådamen. Men jag tänker att han kanske kan följa med någon gång och se på vilket sätt hon säger saker och ting. Och sen så sätter de sig efteråt och analyserar lite vad de kom fram till. Och på det sättet får han henne att förstå att det kanske inte alls är så som hon tror. Utan
jag är inte så bevandrad just på dam och sådär. Men är inte det väldigt privat? Går man inte dit själv? Är inte det en grej?
Man kan väl ta med någon?
Kommer man ta med en kompis som sitter och som är fluga på väggen?
Vi tittar på häxan här i mitten.
Jag älskar det Karin. Fan alltså, jag tror att du och jag ska sitta här jämt. Jag tror att man kan gå två om man önskar det, om man ber om det i förväg och så. Jag tror det handlar väl om att spådamen i sig ska vara lite förberedd. Jag har gått till en spåkvinna en gång och det var väldigt intressant och spännande, och det var också väldigt mycket hon sa som faktiskt stämde. Kan jag säga nu efterhand, så att jag tror att det finns spådamer som verkligen har
det där
poäng.
Är ju en självuppfyllande profetia. Går man så många gånger som hon går, så inrättar hon ju sitt liv efter henne.
Ja,
det blir
hur
ju
ofta
bara så.
Går hon, undrar jag.
Det är därför jag menar att
och sen är det tydligt för att pengarna ska vara slut.
Ja, men sen är det ju ett beroende för henne också. Det är som nikotin eller...
Spådamsmissbrukare.
Ja, men också, hon känner att jag måste gå
dit. Anonyma spådamsmissbrukare.
Ja, det är en ny grej där. Nej, hon skulle nog hellre gå till någon som kan tala med henne än en shrink som hon kan prata med, för att det är någonting som inte stämmer riktigt med henne, så att hon måste tala ut med någon ordentligt vad som gör att hon har detta beroende och gå till en människa som kommer med massa saker och ting som kanske inte stämmer.
Vad består behovet av då, Thomas? Alltså, nej, är det att kontrollera sin framtid?
Ja, hon vill kontrollera sin framtid. Det är det handlar om. Hon är osäker och rädd vad som kommer hända i framtiden.
Fast det vet man inte. Det kan handla om att hon tycker det är trevligt med sällskapet en liten stund, att de dricker kaffe, att ja, men hon känner någon samhörighet.
Lite hokus pokus också.
Jo, men jag tror
hon har inte kontroll på sitt liv. Det är det som är problemet. Och går hon då kanske en gång i månaden så då blir ju hennes liv efter vad hon säger. Den här.
Och så, han, energi och andas. Det finns viss ålder om man blir intresserad av det med liksom heliga stenar och prylar.
Fast jag tycker det låter som en dålig spådom. Jag tycker faktiskt Karins idé är bra. Det här med att försöka följa med och verkligen kolla upp den här spådomen. För jag tycker inte det låter som en bra spådom som gör så att hon blir misstänksam och tror att det finns onda människor runt henne och så. För så brukar inte professionella spåkvinnor jobba.
Nej, ju mer man betalar, ju ljusare blir framtiden.
Ja, men ljus eller mörk, men de ska ju mer, de ger ju spådamen ger vägledning och hon som jag gick till exempel, hon sa ju så här, men du kan ju gå ut genom dörren och inte alls lyda mina råd och göra som du vill och det blir på ett helt annat sätt. Men det är ju mer rådgivning och vägledning. Det är det man ska ta det som och det behöver man inte göra så där ofta.
Nej. Thomas Ravelli tycker hur som helst att du ska låta din mamma gå i terapi. För att det här är en kvacksalvare, helt enkelt. Och Jossan och Karin tycker att... vad tyckte ni?
Jag tycker att Peter ska följa med sin mamma och så sen liksom diskutera lite.
Kolla upp henne och så byts på dem.
Och här är ett brev ifrån Mia. Hejsan, Dilemmapanelen. Jag är en 40-årig kvinna som gillar yngre män. Jag har alltid gillat yngre män och tycker personligen att 25-årsåldern är perfekt. Nu har jag satt en yngre gräns på 18 år. Men det har framkommit i efterhand att några jag har varit med har ljugit om sin ålder och i själva fallet är under 18 år. Det är ju lagligt, men problemet är mitt samvete och moralen. Mina vänner skrattar mest åt mig. Inte hånande, utan tycker mest att det är kul. Men jag mår dåligt när jag får reda på att de inte ens är myndiga. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag kan inte kolla lägg på killarna innan. Borde jag skylla på att de faktiskt ljuger för mig och att det är okej? Jag har ingen makt eller beroendeställning till dem jag träffar, utan det är på dejtingsidor där de alltså har uppgett att de är över 18 år. Vad ska jag göra? Undrar Mia. Så på något sätt har lite samvetskval kring detta. Vad säger Karina Silva? Nu får du först.
Ja, men hon kan ju börja med att gå typ, har de skäggväxt? Alltså, så att hon har någon riktlinje. Och även om de säger att de är över 18 när hon träffar dem så märker väl hon att om de är det eller inte. Sen tänker jag att detta måste ju bara vara sexuellt. För vad har en 40-åring i utbyte med en 18-åring?
Hon kanske tycker att det finns någon slags naivitet eller någon slags livsglädje.
Ja, men skaffa. En hund tänkte jag säga. Det var fel också. Det var inte så jag menar. Men jag vet.
Ja, men och låt säga att det är rent sexuellt då. Det är väl inte så fysiskt.
Ja, men om hon känner att det är, om hon blir lite äcklad av sig själv när hon har sex med någon som är så ung, då kanske hon ska gå på, men hon sa att hon inte trivdes med det, att hon fick dåligt samvete.
Ja, hon blev äcklad av sig själv.
Nej, jag tog i lite där kanske, Anders, vad fan. Men att då kanske hon ska gå på några i 25-årsåldern istället. Alltså, för man ser ju om en person är 25 eller 16.
Hon var ju och tassade där i 25-årsåldern, men det räckte inte. Hon blev girig och ville ner i hållarna. Vad säger Josefin Graf?
Ja, men det kan ju vara svårt tycker jag med killar och se åldern. En kille som är liksom 32 kan ju se ut som 70. Och så vidare. Jag
har en reflex hängande ut från jackan. Gå därifrån.
Det är praktiskt med reflex. Ja, nej men,
matlåda som mamma har gjort.
Ja. Galonisar. Ja.
Luktar han galonsvett, spring.
Jag vet inte. Jag tycker att hon ska känna lugnet lite grann. Sen kan hon ju, precis som Karin säger, kanske försöka sikta lite högre. Hon kanske ska...
Vad skulle vara rimligt tycker du då? Alltså, om vi var överens om att under 18 känns lite köjmigt, men vad är...
Nej, men det är 18 är väl rimligt tycker jag, för det är ju där hennes gräns går. Där känner hon ju själv.
Eller
hon,
så länge båda är med på det och det är lagligt. Det är
ja,
väl helt okej.
Okay. Exakt. Så att jag tycker inte det här är så himla farligt egentligen, men det är klart att det
problemet är att de ljuger på dejtingsidorna.
Ja, de ljuger och det är ju... det är klart att det känns lite weird när det blir så här superungt, men jag tycker inte det här är ett jätteproblem. Jag tycker hon ska känna sig lugn och nöjd.
Ravelli, ja, gillar du unga killar? Vad tycker du om det här?
Ja, men har hon, alltså, frågan får man också ställa, hur ser hennes familjesituation ut? Mm. Har hon egna barn? Alltså, har hon egna barn som kanske är den åldern, så är det ganska pinsamt för hennes barn.
Mm. Men varför ska de lägga sig i morsas
kärleksverk? Om man råkar komma hem med en handbollskompis liksom.
Mm. Om det är några kompis att det är henne som hon är tillsammans med. Alltså, nej, men det, men sen får hon ju tänka efter. Vad är det hon är ute efter? Vill hon ha ett förhållande, eller vill hon bara ha sex? Och det verkar som hon bara vill ha sex för tillfället.
Men sex och passion kanske, kort stund. Ja. Hon är inte så långsiktig.
Nej.
Alltså, det finns ju massa unga killar som ser någon slags prestige i också att ligga med en lite äldre kvinna. Mm. Så det är inte konstigt att det är många som nappar, så att säga. Det här är ju... Det är så det är. Men som sagt...
Men det är ju inte så himla roligt att hennes kompisar skrattar åt henne.
Nej, fast eller? Det är inte säkert att alla hennes kompisar skrattar åt henne.
Ja, men det skrev hon ju i brevet i alla fall. Så att hon får ju tänka efter lite grann.
De skrattar nog som kompisar med henne. Så här, oh, nej, gud, du som gillar unga killar. Nej, det tror jag inte.
Vad tycker ni om det här med åldersskillnader? Så jag ska i en undersökning på dating-sidan, Cupid, så tillfrågades folk, vad är den lägsta ålder du kan tänka dig på en partner? Och då hamnade svaret inom följande regel, något som kallas för hälften plus 7 alltså. En gammal riktlinje från 1901 faktiskt. Som går ut på att ens partner får vara hälften av din ålder plus 7 år.
Då ska man ha en 25-åring med andra ord.
Ja, oj.
Ja. Det är ändå okej.
Okay. Nej, men jag tycker det låter ganska
rimligt. Jag tror inte att jag skulle ha något utbyte med en 25-åring.
Varför det?
Men någon sån här gammal Paradise Hotel-deltagare.
Måste det vara en sån också?
Ja, men vilka andra finns det? Alla har ju varit med i Paradise.
Vad säger Jossa om den här regeln?
Alla från Skåne har varit med. Nej, men jag tycker det låter ganska rimligt. Det var roligt det där du sa med ens barn. För mig så har det jättestor betydelse. Jag har ju en son som faktiskt är 22. Mm. Och det blir ju så tydligt då att såklart ingen som är under 22... Fast nu är jag ju, ja, det skulle nog förmodligen inte ens vara under 32 om man ska vara helt ärlig.
Aldrig yngre än dina egna barn.
Men jag har ju en son som är 4.
Så... Du är ju rätt safe.
Ja, precis.
Ska inte byta blöjor på sin pojkvän. Det känns ju jättekonstigt.
Så kan det faktiskt bli om han är väldigt gammal.
Ja,
ja. Precis. Ska vi komma ihåg.
Ja. Sista ordet, Thomas Avelli.
Nej, men det är väl positivt att tjejer kan träffa lite yngre killar också. Förr i tiden var det ju bara åt andra hållet hela tiden.
Det är ju fortfarande så.
Ja, men nu ser man en liten förändring också. Mm.
Så att, ja, men som sagt, så länge båda är med på det och det är lagligt.
Kör i vind.
Kör i vind.
Tack så jättemycket, Thomas Avelli, för att du kom hit idag.
Tack själv.
Spred julstämning.
Jag har jätteskägget.
Ja.
Nej, jag skojar bara.
Suttit här i tomten direkt hela sändningen.
Tack så mycket, Josefin Kraft, för att du kom hit idag.
Tack, 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 tack.
Tack för att du kom tillbaka efter 2 år, Karin da Silva, till Dilemma.
Tack så mycket, tack.
Och tack, Karin, för att du kallar mig häxa.
Kallar du Jossan häxa? Det måste
ja, men jag kanske råkar göra det.
Och sen ska du mejla dina dilemma du har hemma, dina bekymmer, till dilemma@mixmegapol.se. Och så hörs vi nästa helg. Ha nu en underbar första advent, hör ni. Vi härifrån säger...
God jul!
God jul!